Ja, amen. Vi sitter samlade här, en grupp i Skälby, Järfälla. Och vi ska ikväll dela Guds ord. Det här är ju tredje direkt sända bibelstudiet som jag ska ha nu. Och vi har talat en hel del om Guds gemenskap. Vad det innebär att dels inom gudomen så finns det en sån oerhörd harmonisk gemenskap. Mellan Gud och människa likadant. Och allt det här bygger på en ny födelse. Vi är, tack vare det Jesus har gjort för oss, så är vi nya människor. Vi är, vad Bibeln säger, att vi är lemmar i Kristi kropp. Och det är stort. Så ni är välkomna att vara med den här kvällen. Jag satte en rubrik. Och det är andens enhet. Och när jag säger andens enhet, då talar jag inte om organisatorisk enhet eller kyrklig enhet. Eller om man kan ju se på olika sätt hur man vill åstadkomma en ekumenik som bygger på att man möts egentligen på, ja, med hjälp av att anamma minsta nämnare. Här talar vi om något annat. Det som har med anden att göra, det är en fullständig harmoni. Andens enhet, det ligger verkligen på djupet i människan. Det är någonting som bara kan ges från Gud. Det är inget människoverk, utan det är vad Gud har gjort möjligt. Jag ska belysa det här först genom att läsa ur Hesekiels första kapitel. Det står ju från början där att Hesekiel, han fick en syn ifrån Gud. Och då står det att himlen öppnades. Och så fick han skåda in i, ja, underbara saker. Det står så här: i det 30:e året på 50:e dagen i 4:e månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himlen och jag fick se syner från Gud. Han var alltså i fångenskap tillsammans med sitt folk då i Babel. Och i 12:e versen så beskrivs något av den här synen. Han fick ju se fyra väsenden och så fick han se hjul som det ena var i det andra. Och det står så här i 12:e versen: de gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick de. Och när de gick behövde de inte vända sig. Vers 20 också. Dit anden ville gå, dit gick de. Och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För varelsernas ande var i hjulen. När varelserna gick, gick också hjulen. När de stod stilla, stod också hjulen stilla. När de höjde sig upp från jorden, höjde sig också hjulen. För varelsernas ande var i hjulen. Det vi läser här, det vittnar om en perfekt harmoni i Guds gemenskap. Någonting gudomligt, någonting utan friktion, utan störningar. Och i det här studiet den här kvällen, andens enhet, Då vill jag lyfta fram just människan. Alltså din och min situation. För att människan står i centrum för Guds handlande. Hon är föremål för det som Gud gör. Gud blickar ner, Gud ser människan. Och Gud, vad gör han? Han handlar. Han agerar med ett syfte. Han har ett mål för det han gör. Och det framkommer väldigt tydligt i Bibeln. Gud älskar dig, verkligen. Gud vill frälsa. Han vill förvandla människors liv. Göra allting nytt. Halleluja. Om vi tänker oss början på Bibeln, så har vi ju skapelseberättelsen. Och där ser vi när vi läser i första kapitlets 26 vers, så ser man här den här önskan som finns, den här längtan hos Gud att skapa människan. Och den delas utav hela gudomen. För det står så här: Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild. Låt oss göra. Lika oss. Och Gud, i vers 27, Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Här skapar Gud människan till sin avbild. Det är oerhört. Vi talar om längtan. Någonting som blir likt Gud. Någonting som hamnar i centrum verkligen för Guds handlande. Han vill ha gemenskap. Halleluja. När vi läser skapelsen, de olika dagarna, så står det i stort sett, jag tror efter varje dag, så här: att Gud såg att det var gott, det som han gjorde. Varje dag så avslutas, och Gud såg att det var gott. Det är alltid gott när Gud gör någonting. För första gången då, när vi går till andra kapitlet, så ser vi någonting som inte var bra. I kapitel 2, vers 18, så står det så här: Herren Gud sade, det är inte bra att mannen är ensam. Här var en negation, alltså. Han var ensam. Och jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. När vi läser Bibeln, när vi läser om Guds gemenskap, vi läser om Fadern, vi läser om Sonen, vi läser om Anden, vi läser om den här perfekta harmonin som finns där, den här gemenskapen, det är som julen vi ser i Hesekiel, allting bara fungerar perfekt. Då när vi läser om det här, så ser man att aldrig någonsin i Guds gemenskap har någon varit ensam. Det här handlar om en evig gemenskap. Men så kommer vi fram till Jesus. Han är faktiskt undantaget. I Matteus 27, och vi ska titta på en vers där, det är 46, så står det att Jesus, han ropade. Han hängde här på Golgata kors. Och då ropar han så här. Med hög röst står det. Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Det här talar om ensamhet, övergivenhet. Och vi vet att Jesus, han gick den här vägen. Jesus, han utlämnade sig själv. Han gav sitt eget liv. Och det står att han gav det till lösen för många. Han gick alltså in i den här ensamheten. Och endast Jesus, ingen annan, kunde göra det Jesus skulle göra nu. Ingen människa, ingen i himmelen, ingen. Det här kan vi läsa om i Uppenbarelseboken också. Det finns bara en som var värdig. Och då handlar det om att bryta insegel. Men det handlade om det slaktade lammet. Han som var övergiven. Men tänk vilken kärlek. Tänk vilken nåd. Gemenskapen, ja. Läs skapelseberättelsen. Till och med djuren hade sin motsvarighet. Det fanns den här gemenskapen. Om vi går tillbaka till första Mosebok 2. Så står det från vers 19 då. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men, står det här, är något som bryter av. Åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Adam, ensam. Men då, fortsätter texten, då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Då sade mannen, äntligen, hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, för av man är hon tagen. Gud, han grep in i Adams liv som var ensam. Och han skapade inte kvinnan på samma sätt som mannen. Det står ju att Adam, han blev skapad av stoft från jorden. Det var inte någon separat skapelse taget från jorden. Nej. Då, vare sig Adam eller Eva var tänkt att leva ensamma. Hur skulle de leva? Ja, här ser vi ser här hur Gud alltså skapar först mannen och sen ur mannens liv så bygger han en kvinna. Kär Gud. Det talar om jämlikhet. Det talar om att man är ett. Alltså, ben av mina ben, sa Adam. Tänk, kött av mitt kött. Och hon är tagen ut ur mannens liv. Halleluja. Det är inte så här att mannen skapades för att härska över kvinnan. Eller tvärtom. Nej, vi ser här den här samma harmoni som vi läser om i Guds gemenskapen. En enhet. Och en andens enhet. Kära herre Jesus. Det står vidare så här i vers 28. Eller förlåt, i första kapitlet, vers 28. Det står att Gud välsignade dem och sade till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. De alltså skapade tillsammans. Och ur Adams liv formades Eva. Hon fanns redan där. Hon fanns på samma sätt som gudomen. Det föds fram. Gud agerar. Gud handlar. Och det fanns ingenting som skilde dem åt. Blir lite hoppande här. Vi går till andra kapitlet igen. Och den 17:e versen. Här får människan instruktioner av Gud. Det står så här: men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Här var tydliga instruktioner. Gud, han sa, så här är det. Och människan var väl medveten om vad det här handlade om. Så när man sen då föll i synd, så var det med öppna ögon på ett sätt. Man lät sig frestas, luras och agera på det sätt som man gjorde, så att den här störningen kom in i relationen, inte bara mellan Gud och människa, utan också människor emellan. Det var någonting som gick sönder, någonting som blev förstört, någonting som vi sen har sett konsekvenser av under hela historiens gång, under hela mänsklighetens historia. Det här som skapar så mycket hat och så mycket elände. Vi ska läsa en vers i det tredje kapitlet också. Det här är alltså efter syndafallet. Och i vers 16: till kvinnan sade han. Så Gud säger till kvinnan. Vi ser här en konsekvens. Jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig. Det var först efter fallet som människor började härska över varandra. Ett resultat av synden. Det var absolut inte det här, den här harmonin vi läste om tidigare. Absolut inte den här gemenskapen. Utan nu ser vi människor som härskar den ena över den andra. Man förtrycker varandra och så vidare. Kär Gud. Men vad gör Gud? Han visar ändå på en väg. Gud, han hjälper människan. Och det här skulle vi kunna gå igenom hela Gamla testamentet och se bit för bit hur Gud griper in om och om igen. Människan faller och Gud griper in. Gud reser upp. Gud tuktar. Gud tillrättavisar. Men hela tiden det här syftet att lyfta upp människan så att hon kommer i rätt förhållande till Gud och till varandra. Det finns en gudomlig plan och den blir mer och mer uppenbar. Och sen ser vi det här ultimata Guds plan eller lösningen när vi kommer in i Nya testamentet. Och det finns en vers som på ett sätt beskriver det här, hur Gud handlar. Det är Johannes 3:16. Halleluja. Ska vi läsa den? Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Halleluja. Vår Herre, han handlar verkligen. Han gör allt möjligt för att allt ska bli nytt igen. Det står i Markus 10:45 så här: Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Halleluja. Jesus är svaret. Jesus är den nya början. Jesus är grunden för människan att bli helad. Att få uppleva frid och sann gemenskap. Och en sann andens enhet. Halleluja. Det börjar hos Jesus. Det börjar vid Golgata. Det börjar vid att vi får vår synd förlåten. Vi får den här bördan och alla de här såren som synden har gett oss. Det faller av. För Herren Jesus Kristus är den som kan utplåna synden. Göra allting nytt. Halleluja. Vi har läst om Adam här. Och när vi kommer till första Korintierbrevet 15 så står det också om Adam. Vi läser vers 45. Så står det också skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Alltså Jesus beskrivs här som den sista Adam. Vi kan läsa om honom också som den andra människan. Vers 47 så står det: den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Alltså ett annat ursprung än den här fördömda jorden. Ett himmelskt ursprung. Adam, han beskrivs i Bibeln som en förebild till den som skulle komma. Jesus. Och När vi nu läser här om Adam och ser då den här förebilden. Jesus, han är den andra människan. Han är den andra Adam. Så kan vi också se bilden på Eva. Alltså Eva som togs ur Adams kropp för att de skulle vara en gemenskap, ett kött. Så ser vi Eva som en bild på församlingen. Jesus och församlingen. Den gemenskap som här fanns då mellan Adam och Eva, det är den som ska finnas också mellan Kristus och församlingen. Det är en fullkomlig enhet. Det vi läser om innan syndafallet. En andens enhet. Några bilder, några likheter som jag tror vi kan ta lärdom av. Vi läste om Adam. Han föll i djup sömn. Gud lät en djup sömn falla över honom. Och vad står det om Jesus? Han var i dödsriket. Han for ned i dödsriket. Och så här står det i Matteus 12 och 40. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Alltså Jesus, han dog på Golgata. Men så kan vi läsa om hur han for ned i dödsriket. Ser du likheterna mellan Adam och Jesus här? Fast på helt olika sätt ändå. Det står om Adam att han, Gud öppnade hans sida. Alltså Adam sårades då Gud öppnade hans sida. Vad hände med Jesus? De stack spjuten in i honom. Man öppnade hans sida. Det forsade blod och vatten. Vi läser texten här i Johannes 19 och 34. Istället stack en av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Kära Jesus. Men det står också så här. I Jesus sår är vi helade. Det här är också en väg för oss in i denna andliga gemenskap som ger frid, som ger glädje. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, prisske Gud, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. I hans sår är vi helade. Ett enormt budskap. Prisske Gud. Efeserbrevet börjar i första kapitlet med att beskriva församlingen som Kristi kropp. Det står så här i vers 22. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det här är en oerhörd bild vi ser också i Bibeln. Församlingen som Kristi kropp. Men Efeserbrevet avslutar. Alltså om vi går till 5:e kapitlet, då ser vi församlingen som Kristi brud. Halleluja. Det är skillnad på en kropp med dess lemmar och den här bilden som vi har med församlingen och Kristus. Alltså där han är brudgummen och församlingen är bruden. Det talar om en helt annan kärlek, ett helt annat förhållande. Pris för Gud. En enhet som är, ja, som bygger på detta. Han har älskat oss först. Han utgav sig av kärlek. Halleluja. Det står så här i Efesierbrevet 5. Vi kan läsa från en vers här, det här är två verser, vers 31 och 32. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett kött. Och så säger, skriver Paulus så här, denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. De här olika bibelcitaten vi har läst nu, de visar att Jesus, han är angelägen om att vi ska finna den här enheten med honom och med varandra. Eller som det står i Efesierbrevet också, andens enhet genom fridens band. Pris för Gud. Andens enhet genom fridens band. Jag vill belysa det här på ytterligare ett sätt. Bara så att vi ska se hur angeläget det här är för Gud, att det här ska nå fram till oss människor. Gud har verkligen gjort allt möjligt. Och inte bara genom Guds skapelse och Guds handlande, utan vi ser också hos Jesus hur han vädjar verkligen. Han ber om denna enhet. Jesus, han vet att han ska förrådas. Han blev förrådd av en av sina lärjungar. Han vet att Petrus kommer att förneka honom. Att han ska överlämnas till de världsliga myndigheterna. Att han ska dömas, han ska lida och dödas. Och vid det här tillfället, han har när vi läser i Johannes, så har Jesus samlat sina lärjungar och han förbereder dem på vad som kommer att hända. Han säger att han ska gå en väg som de inte kan följa honom ensam. Och så talar han tröstens ord till sina lärjungar. Så kommer vi in i 17 kapitlet i Johannes. Och här så ber Jesus. Och han ber om någonting. Vad är det han ber om? Tre gånger kan vi läsa. Han ber om enhet. Kära Gud. Vi ska läsa de här tre tillfällena. Johannes 17 och 11. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. Pris för Gud. Tänk dig den här gudomliga gemenskapen. Fader, son, helig ande. Och Jesus ber. Låt dem få samma gemenskap. Samma enhet. Det är djupt. Verkligen. Jesus längtar, han vädjar. Han vill ha gemenskap med dig. Han vill fylla ditt liv med innehåll, med mening. Och han vill vara centrum. Och det är förutsättningen för att du ska kunna ha den här gemenskapen också med dina syskon i Herren. Dina medmänniskor och så vidare. Vers 20 så står det så här: men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att det ska vara i oss. Liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Du ser enheten. Den knyts till Guds gemenskapen. Det ska vara i oss. Tänk dig, Jesus han bjuder in till himlen. Han bjuder in till sitt rike. Där han idag sitter på tronen eller på faderns högra sida. Och vad gör han där? Han ber för oss. Han vädjar för sina barn på denna jord. Och så har vi den här kanalen uppåt också. Vi kan bedja till fader i Jesu namn. Och veta, han hör. Han lyssnar. Han är angelägen. Och så vers 22. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. Amen. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Amen. Det här är stort, syskon. Halleluja. Jag tänker på den här sargade världen, den här splittrade världen, den här hatfyllda världen. Herre, hjälp oss att komma in med detta himmelska budskap. Hjälp oss att nå fram till människor med det här erbjudandet. Kära Gud, tänk att få uppleva den här friden. Jesus. Halleluja, halleluja. Jag vill läsa bara tre olika bibelverser till sist här. Med några korta kommentarer. Och just när det handlar om den här enheten. För att det finns ett löfte i Bibeln. Och det är det här att Jesus ska komma tillbaka. Han har sagt många gånger i Nya Testamentet: jag kommer snart. Breven vittnar samma sak. Jesus kommer snart. Och gång på gång möter vi det här att tiden är kort. Och det är angeläget att vi tar vara på tiden. Kära Gud. En dag, ett löfte. Det säger att han, när han kommer, då ska alla böja sina knän. Och han ska skapa frid som ingen människa kan göra. Så här, vi läser Efeserbrevet 1 och 9. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Allt i himlen och på jorden sammanfattas i Kristus. Halleluja. Han är verkligen konungarnas konung. Herrars herre. Halleluja. Det här är ett löfte. Och det handlar om Jesus. Han ska komma snart. Halleluja. Vi ska få möta honom. Först ska vi möta honom på skyn. Som hans trolovade, som hans brud. Halleluja. Vi ska få lyftas upp Herren till mötes. Vill du vara med den dagen? I Efesierbrevet, nej förlåt, Kolosserbrevet 1 och 19. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Halleluja. Säg det till våra världshärskare idag. De här potentaterna som... ja, lyfter fram sina vapenarsenaler, visar på sin makt, startar krig och ska ha dominans över världen. Det finns en Gud som ser vad som händer, som räknar allt. Halleluja. Det här handlar om Jesus. Kom ihåg, Jesus ska komma tillbaka. Och då kommer vi att få se det här. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Pris för Gud. Det handlar om Guds rike, ett evigt rike. Men redan här och nu så får vi leva i detta. Vi är himmelska medborgare. Och vi har andens enhet i våra liv. För att Jesus bor där. Pris för Gud. Amen. Gud välsigna oss var och en. Fader, vi tackar dig. Vi prisar och lovar dig, Herre Jesus Kristus. Tack, Herre Jesus Kristus, för dessa bibelord. Dessa löften vi har, Herre. Tack att du har älskat oss, Herre Jesus Kristus. Först, Herre. Halleluja. Och att vi får ta emot detta erbjudande, denna kärlek från dig, Herre Jesus. Du vill forma, Herre Jesus. Du vill fylla oss med din ande, Herre. Halleluja, tack att du har förlåtit oss vår synd, Herre Jesus. Halleluja, tack att vi får vara nya skapelser i dig, Herre Jesus. Jag prisar och lovar dig. Vi tackar dig, kära Herre Jesus Kristus. Halleluja, du ser var och en som har hört den här kvällen, Herre Jesus. Åh, Herre Jesus, vi ber dig, Herre Jesus. Där det finns längtan, där det finns hunger, Herre Jesus. Så är du där för att mätta, Herre. Jag prisar och lovar dig, halleluja. Tack att du hör bön, Herre Jesus. Tack att du kommer snart igen, Herre. För allt så lovar vi dig. I Jesu namn. Amen, amen.